Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet följer vi med Jonas Ettemo ut på 5 cm kärnis för att prata om naturisar och säkerhet. Men först vill jag bara påminna om att den här podden bygger på frivilliga bidrag. Swisha gärna en valfri summa till 123-556-7870. Alla bidrag räknas. Jonas Ettemo har åkt långfärdsskridskor sedan 1990-talets början och sedan dess har det varit en stor passion för honom. För mig är han också känd som någon som inte är rädd för att plurra. Han har spelat in flera filmer om isäkerhet. Vi träffas vid Dalkarlskäret, strax söder om Uppsala. En av de små sjöar som lägger sig först av alla i Uppland. Och när jag kommer fram är Jonas redan ute på isen och skrinar för fullt med sin kompis.
Jag tänkte ta en runda här och så kommer jag åka längs kanten. Får vi höra om vi får något ljud. Mm.
Och jag tänkte idag att vi ska prata om naturisar och säkerhet. Men det här är ju Naturpodden, så jag tänkte om du kan börja med några liksom stora naturupplevelser som du fått från isen. Liksom.
Ja, men det är ju varje gång. Vi har ju en följeslagare och det är ju havsörnen. Var och varannan tur man är ute, om man är utanför Gräsö eller om man åker upp i Norduppland så brukar vi se havsörn. Det är fantastiskt.
Gräsö är ute i skärgården?
Ja, precis. Det är på utsidan Gräsö. Mm. Det är fantastiskt. Men sen så i mina mellanrum ser man lodjurspår. Det är också kul att se när man dyker på sånt. Vildsvin brukar man se. Och den stora vildsvinsupplevelsen, det var väl ner mot Hjulstabron när vi kommer in mot ett sund och så ser vi, vad är det där för någonting som sitter där? Då var det 5 havsörnar som satt på isen. Så vi åkte fram mot dem och kollade. Och då i isen så låg det ju liksom en hel kull med vildsvin som hade gått ner sig i isen. Och havsörnarna satt där och käkade upp dem. Så det var lite markabert, men en storslagen upplevelse att komma nära en havsörn som lyfter från isen. De är fantastiska.
Mm. Och för oss vanliga dödliga så tänker vi att nu kanske isarna snart lägger sig. Men du har redan varit igång.
Ja, jag började åka den 24 november i år. Och det är faktiskt lite senare än vad det brukar vara. Så att det brukar vara några veckor tidigare. Just nu är vi vid Dalkarlskäret, syd om Uppsala. Och det här kan man väl säga, det här är starten på säsongen för många. Många håller koll på Dalkarlskäret och vet man att Dalkarlskäret har lagt sig och man kan åka där. Då kommer resten som ett pärlband efteråt.
Och sen vet jag ju att du brukar gilla att plurra också, men har du plurrat i Dalkarlskäret?
Nej, det är väl en av de få sjöar jag inte har badat i. Nej, men det har jag inte gjort. Man gjorde en restaurering här, jag vet inte, var det 2015 kanske, så att den har ju blivit djupare. Så att det kan vara plurrhänseende. Tämnaren då, Upplands största sjö. Där vill man inte plurra, och inte Vändelsjön heller för den delen, för den är så pass grund. Så plurrar man där, då har man dy upp till knäna och då luktar man illa i bilen hem.
Men det är lite det här med plurrandet som jag tänkte vi skulle prata om, eller hur man kan undvika det. För att många är ju lite oroliga över naturisar, och jag vet att du är en som har intresserat dig mycket för issäkerheten och testat både när det håller och när det inte håller.
Ja, men så är det ju, och jag tycker det är synd att många har lite för stor respekt för isen. Man tycker att den måste vara 10 cm tjock, men en is som är 10 cm tjock, den håller för 1 ton. Och jag känner ingen skridskoåkare som väger 1 ton. Så att jag tycker den normen är lite hård. Å andra sidan, på vårisar, då räcker inte 10 cm speciellt långt. Jag har ju hoppat genom is som är 20 cm tjock. Så den normen att bara säga 10 cm tjock, det räcker. Det tycker jag man kan lägga åt sidan.
Och som en annan en granne, vi var ju nästa grannar ett tag, ja. Men en annan granne, hon brukade säga att jag går inte ut på isen för första stadsbon har gått igenom. Men är det ett bra tips?
Nej, nu bor jag själv i stan så att... Nej, men jag tycker att man ska ha respekt för isen. Så är det med allting. Man ska ha respekt för vad man gör. Oavsett om man klättrar, om man kör motorcykel eller om man åker långfärdsskridskor. Man måste ha respekt för vad man gör. För det är en risksport. Men det är inte så många som omkommer per år på isen faktiskt. Som man kan tro. Så att jag tycker synd att många väljer bort det här. Det är bättre att man får kunskapen och är lite mer säkerhetsmedveten och ger sig ut och upplever det fantastiska. För att åker man långfärdsskridskor så kommer man till ställen som man normalt sett inte kommer den blöta säsongen. Då måste man ha en kajak. Och ibland så kommer vi fram där inte ens kajaker kommer fram. Så att nej. Ut och skridskor tycker jag.
Jag tänkte vi kunde gå ut lite på isen sen så kan du få visa lite praktiskt, lite tips. Men vad är dina liksom bästa råd till den som är osäker och vill kanske börja närma sig isen? För att för mig är det ju det mest fantastiska som finns, för det är ett helt nytt landskap som öppnar sig. Och jag tycker ju jättemycket om att spåra vilda djur och de brukar ofta gå på isarna så att det... Ja, det är ju nästan som att man får fjällen i Mälardalen ett tag.
Ja, men det är ju så. Det är ju en ny arena som öppnas liksom. Och just att man kan ta sig fram överallt då. Men om man ska närma sig den här säkerhetsdelen då. Många, om man läser på sidor så står det så här, tänk på KUS. Och sen så förklarar man inte vad KUS är. KUS är en förkortning står för kunskap, utrustning och sällskap. Så innan man ger sig ut så bör man ha någon form av kunskap. Och då kan man ju antingen gå med i någon förening som håller på med det här eller man kan läsa böcker. Men det viktigaste är det att man är ute på isen och lär sig hur den funkar. Jag tycker att jag lär mig nya saker varje gång jag är ute på isen. Ser nya fenomen. Det var K1 i KUS. U som är utrustning. Ja, man måste ha utrustning med sig. Nu kanske jag får spott och spä utifrån många, men jag tycker faktiskt att ispiken, vårt känselspörat, det är det absolut viktigaste säkerhetshjälpmedlet ute på isen. För har jag en bra ispik, jag kommer fram till ett område där isen ändrar karaktär, den börjar låta annorlunda, den ser annorlunda ut, då är den annorlunda. Och då har man två val. Antingen att inte gå ut på den där nya isen som har ändrat karaktär, eller så går man runt det helt enkelt. Men sen ska man ju ha det vanliga. Man ska ha isdubbar för att kunna ta sig upp utifrån man plurrar. Man bör ha med sig ett ombyte. Det ska vara vattentätt ompackat, inpackat. Och har man då det här ombytet i en ryggsäck så funkar det alldeles utmärkt som en flytväst. Men då är det viktigt att man har ett grenband på ryggsäcken som man ligger högt i baken. En mobiltelefon ska man ha med sig så man kan ringa och larma. Det var väl egentligen U-et i utrustning. Och sen har vi ju sällskapet. Man ska ju inte åka själv. Det ska man inte göra. Utan man ska alltid minst vara två eller gärna fler.
Precis, det finns så mycket jag funderar på. Men det här med ispik till exempel, det verkar ju vara en skola i sig. För dels finns det många nya som är mer som stavar man använder för att ta sig fram på isen. Och sen finns det de här gamla som där det sägs att man kunde slå igenom olika tjockleker.
Ja, Falupiken kallas den, den som är i tre olika steg. Den bästa ispiken, det är den ispiken du använder. Det är det korta svaret. För att om du använder din ispik tillräckligt mycket, då vet du exakt hur hårt du ska hugga för att hugga igenom 5 cm is. Och då är det ett bra riktmärke. Och sen så är det som tycke och smak som med allt annat. Vissa vill ha smala pikar, vissa vill ha lite bredare. De här skidstavarna, de är egentligen inte lämpade att hugga genom is skulle jag vilja säga. Och det som är intressant för oss när vi åker skridskor, det är att kunna hugga genom isen, kolla hur tjock isen är. Farten får man lösa med benen.
Och sen brukar jag tänka att det nästan är lättare när det är en ny is som har lagt sig. Så att man ser isen mer än längre fram när det kanske kommer snö på isen och sen när den börjar smälta och frysa om och sådär. Har du någon åsikt kring det?
Ja, jag tycker om isen. Den vi har åkt på nu, jag vet inte om det hörs i bakgrunden, men den är ungefär 5 cm tjock och den kommunicerar rätt så bra tillbaka. Då kan man med tränat öra så kan man höra hur tjock isen är. Och går frekvensen upp, då vet man att nu blir den tunnare. Och då får man liksom laga efter läge och ta ett beslut efter det. Och blir den dovare, ja men då vet jag, då börjar jag nämna 6-7 cm. Och sen så blir den stum upp mot 10 cm, låter ingenting. Så att det är ju någonting sånt vi går på. Sen tycker vi om den nyisen, den här kärnisen då. För att den är oftast hårdast, den är oftast slätast och helt fantastisk.
Och då går det fort när man åker skridskor?
Ja, precis. Det går ju att åka fort på stöpis också. Men kärnisen är oftast slätare än den här stöpisen när det har varit snö på isen. Och så har den smält ner och fryst om då.
Och tycker du att man behöver testa och bada i vak och dra upp sig med isdubbar? Lär man sig mycket av det?
Övning är alltid bra. Men är man rädd för att plurra, då tycker jag att man ska börja bada, vinterbada. Börja vinterbada redan i augusti. Kanske varannan vecka, var tredje vecka. Och vänd dig med kylan. Ta reda på hur din kropp reagerar när du hamnar i vattnet. Jag har plurrat så många gånger så jag har slutat räkna. Men jag har vinterbadat 3 gånger. Och vinterbada är så fruktansvärt kallt. Jag är så imponerad av de här som hoppar i badbyxor och ställer sig i en vak och tar det lugnt. Jag tycker det är skitkallt. Så är du rädd för att plurra, börja vinterbada och bli av med skräcken.
Och du är en sån som byter kläder efter du har plurrat eller kör på med samma?
Nej, jag byter. För annars finns det risk att bli hypoterm. Och framförallt om man byter kläder så har man möjlighet att vrida ur kläderna. I packningen så har jag ju med mig allting utom pjäxor egentligen. Så att jag byter och fortsätter. Och det har ju hänt att man har plurrat efter 2 mil och så plurrar man. Man delar ut den tunga packningen på kompisarna så kör man 6 mil till. Det är normalt. Mm. Man kanske inte åker längst fram då om man har plurrat en gång, utan då får man backa tillbaka i ledet och åka lite mer passivt.
Men om man är som mig då, kanske inte åker långfärdsskridskor utan går på isen mer, kanske för att man bakspårar någon lodjur eller varg eller sådär, då har man kanske inte med sig samma utrustning och kanske inte samma... Man är kanske inte lika redo för att plurra. Hur tycker du man ska tänka där?
Nej, men återigen, alltså, ryggsäcken är ju fantastisk. För där du har flytförmågan genom ryggsäcken. Du har ditt ombyte. För du vet ju själv, om du är långt ute i florerna och så trampar du ner i Vikasjön, vad har du närmsta stuga att byta om? Det kan vara rätt så långt. Så se till att ha med ett ombyte. Åker man skidor på isen så finns det en skola att man inte ska vara fastspänd i skidorna. Men det är ju rätt så svårt med de moderna bindningarna. Men jag tycker att man ska ha med sig ett ombyte. Och framförallt, var ska du ha fikat någonstans om du inte har en ryggsäck?
Ja, jag är inte så stor på fika, men det är ju väldigt många andra som är. Och när jag plurrar brukar jag lida efteråt. Men det är mitt ok att bära. Men har några tips kring skidor? För att, jag menar, hur man än gör, om man kanske åker upp och åker längdskidor, turskidor upp i fjällen, det är ju väldigt lätt att man hamnar på
strömmande vatten. Oh, nej, jag har bara gjort det i lumpen och det var ju jättelänge sedan. Nej, jag har faktiskt inga bra tips vad det gäller skidor på is, förutom att försöka hålla koll på strömmande vatten.
Det sägs ju att det är farligare med skidor. Att man
du kommer ju längre ut. Du fördelar ju vikten på ett annat sätt så att du kommer längre ut på det tunna. Och sen är det inte så här väldigt enkelt att simma med skidor. Jag är lite grann så där. På äldre dagar, nu låter det som att jag är 90. Men jag blir ju mer restriktiv att åka på is med snö på. Jag föll rätt så illa förra vintern och drog armbågen i isen. Och det var beror på att det låg lite 2 cm snö på isen. Jag såg inte, det var väl någon vasstrål eller något som låg där och for i backen och drog armbågen i isen. Så att nu är jag mer restriktiv om det är snö på isen. Då försöker jag hålla igen lite grann.
Och jag kan ju tipsa om man åker där man bottnar så har man ju safeat lite.
Absolut, absolut. Men ett favoritställe att åka, det är ju utanför Gräsö. Åka ut till Flutterskär och Tålingen och de områdena där ute. Och ja, tyvärr så är det rätt så djupt där, men det är fantastiskt.
Men det är åka skridskor då?
Ja, det är åka skridskor. Mm.
Och det där är ju lite hardcore, kanske det är inte det som man börjar med att åka i skärgården?
Nej, nej. Skärgården är ju oerhört lurig i och med att man har de här konstanta vattenståndsförändringarna. Alltså vattenståndet kan ju gå upp och ner 60 cm på en eftermiddag. Och då blir det strömmar mellan öarna, vilket kan käka upp isen. Så att, nej. Skärgården och saltis framförallt är ingenting för nybörjare.
Vet du några bra liksom nybörjarsjöar runt om i Sverige, om det nu lämpar sig för skridskor runt jul och många vill testa på någonting?
Det finns ju jättemånga Facebookgrupper som förmedlar tips om bra sjöar. Sen finns det bra böcker. Det finns ett bokförlag som heter Kalaso som har gett ut jättebra böcker, guideböcker om sjöar. Där finns det en raffinerad isläggningsordning så att man har graderat alla sjöar från 1 till 10. Så då får man börja att leta etter, och vi står vid en tidig etta, Dalkarlskäret idag. Och sen så finns det ett antal etter till runt Uppsala, Fundbosjön till exempel, den är en tvåa, Tämnaren är en tvåa. Ingsjön och Toften som ligger norr om Uppsala, Östervåla, är också två år. Så där finns det jättebra information att hämta. Så det är väl de tipsen jag kan förmedla. Gällstaviken, om man vet var den ligger. Det är också en väldigt grund sjö. Så fokusera på grunda sjöar och åk på dem. Men med det sagt så är det väl inte helt riskfritt att åka på Gällstaviken. Vi hade en incident för 2 år sedan tror jag, när det var skridskoåkare som gick igenom, precis som du sa, och de bottnade, men de fastnade i dyn. Mm. De kom inte upp ur dyn. Så att det varit ett ordentligt pådrag, men de klarade sig, men det var väl inte så skönt att stå upp till midjan med dy kanske.
Är det så här metangasbubblor eller sånt som kan göra det?
Ja, det kan vara någonting åt det hållet. Jag har inte läst den rapporten, men jag vet att de gick igenom och de var stående där. Mm.
Men du, om vi skulle gå ut på isen nu och om du visar lite grejer, vad är det du kan visa här idag?
Ja, men jag har med mig min ispik och då ska vi lära oss ett bra tips hur man ska kolla hur tjock isen är, om den bär för mig. För det är så att om jag har min ispik, jag pikar ett hål, jag ställer mig gränsle över hålet och det inte kommer upp något vatten, då tycker jag den är safe för gemene man faktiskt. Mm. Så det ska vi göra. Vi får se om vi får upp något vatten.
Och en liten fråga innan dess av praktisk karaktär. Liksom, hur tar man sig ut på isen på bästa sätt? Jag vet ju, här finns ju en brygga som gör det lätt att komma ut. Men jag kan tänka mig att strandkanterna här inte är helt lätt.
Nej,
annars.
Skulle det inte vara för den här bryggan så vet du 17 hur vi skulle kunna ta oss ut. Vi har ett litet dämme i södra ändan. Där finns det ju en gjuten kant man kan gå ut på. Men det är oftast ett problem. På vissa sjöar där du inte kommer in, för att du har ett kompakt vassbälte mellan den fina isen och där man kommer då. Så att det kan vara svårt att ta sig ut, men man hittar ett ställe, man går dit, man pikar 3 gånger, kollar isens beskaffenhet för dagen och sen så utvärderar man och så kör man efter det.
Toppen, men då tycker jag vi tar bryggan, hör du.
Det gör vi. Jag har ju värsta nördgrejerna med mig. Jag har ju både skjutmåttet och lilla issågen.
Men det var värst.
Nu ska vi titta vad det finns. Nu ska vi se. Man har ju så mycket prylar. Det blir ju lätt det.
Du kör med hjälm.
Ja, jag vurpade i en skidbacke för ett par år sedan. Och ådrog mig en ordentlig hjärnskakning. Jag spräckte den alpinhjälmen jag hade. Och då pratade jag med neurologen efteråt och han sa att det där med hjälm är faktiskt rätt så bra grejer. Och sen började jag med hjälm. Om man spolar tillbaka, ja, vad ska vi säga då, nästan 10 år, då vände man nästan på huvudet när man såg någon som åkte med hjälm och tänkte, vad är det där för tok? Men faktum idag så ska jag säga att nästan 50% av alla långfärdsskidskoåkare i våran klubb Östhammars grindare. Åker faktiskt med hjälm.
Är det en cykelhjälm då?
Ja, det är en helt vanlig cykelhjälm i en väldigt stark kulör. Och det är också det här säkerhetstänket att det är bättre att ha färgglada kläder. Då syns man bra i händelse av att det skulle hända någonting.
Och du, när vi står här, det här med isdubbar, ska de sitta väldigt hårt längs halsen eller ska de hänga löst?
Nej, de ska sitta högt. Det ska inte vara en strypanordning, utan de ska sitta högt och de ska sitta så att du kan plocka dem. Många har ju de här alldeles för lågt. Och då om du hamnar i en isvak och du har vattenkanten, vattenytan strax under hakan, ska du då börja fumla runt efter dina isdubbar som är under vattenytan, så blir det lite jobbigt. Så de ska sitta lite högt.
Om vi då leker att du är här för första gången.
Ja, då skulle jag liksom, innan jag ens åkte hit, då skulle jag titta på en karta. Och så skulle jag titta liksom, finns det några svaga områden enligt kartan? Alltså finns det något tillflöde, någon å eller något som rinner in i sjön eller något som rinner ut i sjön? Det är väl inte de stora grejerna när man åker på sådana slättlandssjöar som det här är. Och sen så bara ta in läget, kolla hur det ser ut.
Men vi vet att det här är en gölmodell större.
Liksom. Ja, precis. Det är stort äventyr att åka här. Den är ju hela 840 meter runt. Ja, pika lite. Kolla, lyssna. Ja.
När du sparkar då går det upp sprickor.
Ja, precis. Det stampas lite. Får man en liten stjärna. Det var bara två hugg igenom.
Nu tar du fram lilla skjutmåttet här.
Ett skjutmått i plast.
Ja. Böjer det ner.
Först så ställer man faktiskt gränsle över hålet. Och då ser vi att det kommer upp lite vatten. Så att...
Var det där du sa att det inte skulle göra?
Ja,
eller?
Precis. För då är det lite säkert. Så att jag skulle säga att den är runt 5. Sätter vi tummen där. Tar vi upp.
Ja. Lite drygt.
55 till och med. Mm. Jag har lagt på mig över sommaren. Får banta lite.
Det är det du gör under skridskosäsongen.
Ja, precis. Det är ju det. Men liksom en... Som skridskoåkare så lyssnar man ju på hur isen låter och hur den beter sig. Så att om jag stampar, jag får en liten stjärna. Jag får lite information om det. Den här isen, det här är ju en kärnis. Den är ju frusen i ett stycke utan inblandning av luft. Och det är därför den är svart och hård och slät. På norska så heter sån här is stålis för att den är den hårdaste isen.
Det är ju som man varit med om när man var barn och dum i huvudet. Att man gick ut och man kunde se hur det bågnade.
Ja, precis. Nej, jag tycker inte... Det är inte dum i huvudet, det är att ta vara på livet och njuta. Liksom. Och sen, det finns ju några sjöar i Uppland som är fantastiska. Vi har Gavel Långsjön som ligger vid Rånäsbruk. Och Ärken framförallt. Ärken är ju Upplands näst största sjö. Där har man bottensikt stora sträckor. Alltså det är 4 meter djupt och man ser botten och man ser stora gäddor simma. Och likadant på Långsjön utanför Björklinge är också en sån sjö med bra vatten. Så att
just det, med kransalger och grejer.
Ja, alger är inte så bra på det. Gädda, vet jag hur den ser ut och mörten hur den ser ut. Nu kommer den skridskoåkaren. Man hör ju liksom det här konstanta ljudet. Och i och med att det ljudet är konstant, det går varken uppåt eller neråt, så vet man att tjockleken är densamma. Och har man liksom åkt ett par hundra meter och man kommer in i det här transet, man hör det här ljudet, så vet man att låter den så här, då är det lugnt. Börjar den gå uppåt, ja, men då vet jag att då blir den tunnare.
Men det här är lugnt. Det är tjockt. Tycker jag. Ja.
Och sen de här ljuden.
Låter som man drar en dragkedja lite långsamt.
Så länge de håller sig på den här frekvensen så är det rätt så lugnt faktiskt. Men det är ju när de börjar gå upp i frekvens som man börjar ana område.
Men då, wow, nu sprakar den till här.
Den pratar med oss.
Ja. Ska man bli rädd för sånt när det liksom spricker och håller på?
Nej, jag tycker inte det. Nej. För att det är liksom samma ton. Den kommunicerar med oss.
Så nu har vi mätt isen och hoppat lite. Det har blivit en stjärna.
Ja.
Är det något mer man ska tänka på då?
Nej. Vi ska sätta på skridskorna bara. Ja. Och köra lite.
Det är bara att åka?
Jajamän. Tänkte jag ta en runda här och så kommer jag åka längs kanten. Får vi höra om vi får något ljud.
Mm. Men Jonas, om man vill lära sig mer om det här med skridskor, vart ska man vända sig då?
Då finns det en jättebra sida som heter skridsko.net. Och det är en sammanslutning av alla långfärdsskridskoklubbar som finns i Sverige. Där finns tips om utrustning och framförallt så finns det en karta där man kan se var ligger närmsta klubb. För ska man utvecklas som långfärdsskridskoåkare, då tror jag att man ska gå med i en klubb och hitta gelikar och dra nytta av varandras kunskaper.
Ja, det är ett superbra tips. Men om man är en sån här naturnörd som mig och älskar att vara ute på is, men kanske inte nödvändigtvis med skridskor, kan det ändå vara bra att hänga med någon gång?
Ja, absolut. Det finns ju bra sidor på nätet. Isäkerhetsrådet har en bra sida också. Och där plockar de upp hur man åker skidor på is, hur man åker snöskoter på is, hur man åker bil på is och hela den biten. Så där finns hela spektrat.
Mm.
Då kanske inte jag tycker att bilåkare och sådär är det trevligaste att möta på isen, för då är isen för tjock.
Det kanske inte förhöjer naturupplevelsen, men, ja. Men jag brukar ju spåra varg och de älskar ju is lika mycket som dig faktiskt, tror jag. Så fort det blir lite is så ska de ut och kuta på den.
Ja, vi hade ju en varg som passerade över ekon för, vad är det här, 2 år sedan? Eller?
Det var ju vintras, tror jag.
Ja, så var det. Ja.
Så den, jag spårar den hemma vid, så jag vet vad den heter.
Okej, koden på den. Ja, men precis. Varg har vi inte sett, men lodjur har vi sett, vildsvin brukar man säga, och så havsörnar brukar man säga ofta. Så att säl ligger på min bucket list. Jag skulle vilja se sälar på isen. Bäver, sådana här bliser, när bävrarna har varit upp och hämtat luft, det kan man ju se med jämna mellanrum. Utterkaner har man ju sett någon gång. Det är en naturupplevelse.
Ja, men det är det verkligen. Jag brukar ju se utterkanor här på Mälaren också. De använder ju isen som transport till nya områden. Och de verkar ju också älska is. För då kanar de ju även fast det är inte är någon nedförsbacke. Liksom.
Nej, precis.
Ja.
Precis.
Ja, men hörru, då ska jag låta dig få skata vidare här på isen. Så får jag tacka så jättemycket för att jag fick komma och prata lite issäkerhet med dig.
Ja, men tack själv.
Ha det bra.
Hej då.
Ha det bra. Det här är riktigt nice. Det här är ju superslöst.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson, och bygger på frivilliga bidrag. Swish-numret finns längst ner på artiklarna på natursidan. Jingen är gjord av Daniel Schrere, Torbjörn Svenelius har tagit omslagsbilden och Bo Söderström har spelat in skaterna. Du hittar en film med Jonas Hettemo där han visar hur vi testar isens bärighet på dalkarskärret på natursidan.se.